Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Det är helt sidor, det är första sidor i kvällspressen framför allt. En rubrik är: hon slogs för livet, kunde inte skrika. Samma dag tror jag det är, så finns en annan rubrik i en annan kvällstidning: kvinna hörde Jeanettes dödsskrik. Ja, hade hon tappat rösten eller hade hon inte? Det skulle bli det perfekta mordet.
Sommarmordet på Jeanette. Välkomna till sommarspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Hasse och Roffe snackar gamla fall. Och Roffe, det är min gamla kollega, journalisten och författaren Rolf Ragnert. Normalt brukar jag intervjua utredare i min podd. Men den här sommaren ska vi ta upp så gamla fall att utredarna inte längre är med oss. Så istället är Roffe med och berättar om fallen han aldrig glömmer.
Jag är väl en gammal kriminaljournalist sedan 35 år tillbaka, något sånt. Och har väl alltid haft ett historieintresse.
Rolf har skrivit 25 böcker om gamla brott, så han är väl insatt i ämnet. Det är något med gamla fall som fascinerar oss, säger han.
Det är blandningen mellan den tidsperiod de sker och att de speglar en del av samhället samtidigt. Alltså värderingar, kriminaltekniskt arbete och så vidare. Så man får genom ett kriminalfall så får man faktiskt en tidsbild också.
I det här avsnittet tar vi oss till 1969, ett år som alltid etsat sig fast i mitt minne. För jag kommer fortfarande ihåg hur jag låg i sängen i sommarhuset vi hyrt i Åbolands skärgård. Jag lyssnade på finlandssvensk radio som sände direkt från Houston. För då, den natten, sker den första månlandningen. Månraketen Apollo 11 har bara sekunder kvar till att landa. Den lille pojken Hasaro ligger i sängen och följer med spänning radiosändningen. Apollo har 30 meter kvar, 20 meter, 10 meter. Och där bryts sändningen av massa brus. Jag blir orolig, vad är det som händer? Men efter några sekunder upphör bruset och sändningen fortsätter. Apollo står på månen. Det var mitt starkaste minne det året. Men 1969 var ett händelserikt år. Ett år av förändring, menar Roffe.
En brytningstid. 68 var ett år tillbaka. Med kårhusockupationer, studentrevolter, grupp 8. Bildades kvinnofrigörelse, men samtidigt så var det liksom en tid som levde kvar i en gammal, till exempel i texten till Du ljuva 60-tal av Britta Borg, som låg på svensktoppen ohyggligt länge. Det var då man började riva Stockholms city och man levde med en gammaldags moral. De flesta kände sin far, Du ljuva 60-tal. Man sa så mycket om sex som man fick nya komplex. Text av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Stickan Andersson.
För mig var 69 lite grann hippiekulturens peak.
Du har Woodstockfestivalen.
Ja.
Och samtidigt ligger Trio med Bumba på svensktoppen. Så att det här är en väldig brytningstid.
1969 var också året då 20-åriga Jeanette försvann och hittades mördad. Ett sommarmord som det kallades.
Och det här är väl kanske det mest klassiska av klassiska så kallade sommarmord. Det vill säga, under en tid där nyheterna, missnä förr, hade en väldig nyhetstorka, så blir en ung, vacker kvinna mördad. Ofta försvinner först, det blir ett spaningsmord, det blir uppslaget väldigt, väldigt stort, man lever sig in i det. Idag har vi hur många mord som helst där man liksom inte ens knappt får en notis på det, men det här är ett typ av fall som verkligen slås upp.
Det börjar fredagen den 13 juni 1969 i Södertälje. 20-åriga Jeanette ska ta studenten och den här kvällen är hon tillsammans med sina klasskamrater på fest hemma hos en av lärarna. Vid tvåtiden på natten är festen över och Jeanette ska ta sig hem. Hon bor i Järna, en dryg mil från Södertälje. Men av någon märklig anledning väljer hon att gå hem hela sträckan. Hon försvinner. Hennes föräldrar anmäler henne försvunnen hos polisen på lördagen och polisen tar fallet på största allvar från början. Men det finns ett stort problem. Man vet inte var man ska börja leta efter henne. Man får snabbt reda på att hon skulle gå hem, men vilken väg hade hon valt?
Man är lite osäker på hur hon har gått. Man försöker hämta in vittnesuppgifter förstås. Åt vilket håll gick hon? Det fanns två möjliga vägar att gå. Tvetavägen och gamla E4. Och så kommer det ju vittnesuppgifter, bland annat en taxichaufför som säger: jag såg henne, för jag skjutsade henne hem till Järna. Och det gör att man koncentrerar spaningarna att någonstans i Järna har försvunnit. Så börjar med dörrknackning, alltihopa. Det dröjer någon 3-4 dagar innan polisen inser att taxichauffören har tagit fel på dag. Han har skjutsat henne hem till Järna, men dagen innan. Och då är man tillbaka på noll igen. Så man försöker hitta nya vittnen och så vidare.
Men man hittar henne inte?
Inte, överhuvudtaget.
Och det är nu pressen reagerar. En försvunnen ung kvinna, ett olöst mysterium, en omfattande polisutredning. Ett sommarmord.
Ja, det slås ju upp. Det är ju helsidor, det är första sidor i kvällspressen framför allt. Man undrar vad som har hänt Jeanette. Man börjar redan intervjua folk. Man börjar skriva genom att prata med vittnen som finns i Södertälje. Och det kommer rubriker som Jeanette jagades genom skog av okänd man och liknande.
Ja, i brist på fakta, i brist på kunskap om vad som egentligen har hänt, börjar pressen spekulera och helt enkelt hitta på. Och det kommer att eskalera. Men skriverierna leder till en bra sak i alla fall, ett nytt vittne.
Men så dyker plötsligt ett nyckelvittne upp. För att uppmärksamma så stort. Det är en kvinna som har färdats på den här vägen och hon är säker på att hon har sett Jeanette gå hem. Blond, ganska kortväxt tjej med långt blont hår, vit klänning och studentmössa på huvudet. Och då kan man alltså lokalisera henne till att där var hon. Och så får man tag i ytterligare bilar som har passerat här på nattkröken som säger: vi har inte sett henne. Och då vet man, hon gick Tvetavägen. Och då kan man börja helt plötsligt göra skallgångskedjor. Och det här var inte bara en varm sommar. Det var fantastiskt väder för alla studentmottagningar som var. Det var faktiskt rekord. Det har aldrig varit en varmare juni under hela 1900-talet. Så under 30 graders värme så går skallgångskedjor igenom skogen på båda sidor om den här Tvetavägen för att hitta henne. Man hittar ingenting.
Nej, skallgångskedjorna hittar ingenting. Man finkammar meter efter meter men inga spår. Och då måste man ju helt enkelt ge upp. Men det är då det händer igen. Det är då vändningen kommer. Det är då en privatperson, en man, gör något som förändrar allt.
Den första juli har alltså gått drygt 2 veckor. Då inser spaningsledningen att vi har finkammat det här området som där hon har iakttagits och inte iakttagits och vi har inte hittat någonting. Det är en privatperson just den första juli som tänker: ja, Jag vet att de har gått förbi här, men jag gör ett sista försök. Så han går ut själv i skogen och så en 50 meter ifrån vägkanten nära en, något som heter kamratstugan, som var en liten föreningsstuga, så känner han en obehaglig lukt. Och där hittar han en höjd av stenar, gräs, mossa och en liten växt planterad uppå. Men det sticker ut en flik av kläder. Där ligger hon. Och han känner liklukten. Hon är funnen.
Hur var det då möjligt för de här skallgångskedjorna att missa det här när han ensam hittar henne ganska snabbt?
Man kan konstatera när man gör undersökning av kroppen och fyndplatsen att hon är flyttad. Och det har bara gått några dagar sedan hon lades på den här platsen. Så någon har haft henne i förvar någon annanstans och sen placerat ut henne. Möjligen väntat, vetat var den här graven ska vara. Och sen sett att skallgångskedjorna har gått förbi. Och då vet man att här kan jag liksom begrava henne.
Där ligger alltså kroppen begraven på ett område där skallgångskedjorna letat tidigare. Kroppen har flyttats dit efter att sökningarna har avslutats. Och teknikerna kan direkt avgöra att Jeanette utsatts för brott. Hon har strypskador, hon är slagen i huvudet av ett tungt föremål och det är de slagen som dödat henne. Däremot är hon inte våldtagen. Så nu har polisen alltså ett mord att utreda, ett sommarmord. Och om tidningarnas intresse var stort tidigare så formligen exploderar det nu. Så här berättar Roffe.
Jag pratade med en journalist som hade varit med om den här tiden. Och man var alltså beordrad att i princip under 1,5 månad ligga nere i Södertälje på hotell. Och spaningsledningen kan ju inte rapportera om saker och ting hur mycket som helst, utan för att kunna, de hade en order om att fyll tidningar, jag vill ha ett uppslag varje dag. Och det gjorde att man började hitta på saker helt och hållet. Så då kommer rapporter som rubriker som säger att här i höghusen kan mördaren bo. Mördaren bor nära brottsplatsen. En rubrik är hon slogs för livet, kunde inte skrika. Samma dag tror jag det är, så finns en annan rubrik i en annan kvällstidning. Kvinna hörde Jeanettes dödsskrik. Ja, hade hon tappat rösten eller hade hon inte? Det skulle bli det perfekta mordet. 43-åring från Södertälje är han Gis mördare. Läraren hängdes ut som misstänkt. Hennes klasskamrater får se rubriker som hennes vänner ljög för mordspanarna. Mördaren finns bland Jeanettes vänner. Och så här håller det på. Servitriser på krogar står med i bild och rubrikerna lyder att hon var på krogen och med en manlig vän under den här kvällen. Alltså hon har ju gått vid 2-tiden. Jag tror inte krogarna i Södertälje hade öppet liksom i den tiden. Hennes hemlighet kan lösa gåtan. Alla vet vem mördaren är. Man är till och med hemma hos mamman. Som rubriken blir: var det någon som öppnade våran ytterdörr? Frågetecken.
Och allt det här var egentligen bara spekulationer och påhitt.
Fullständiga spekulationer och påhitt.
Men trots uppmärksamheten, men trots polisens idoga arbete, trots alla förhör och andra spaningsåtgärder, kommer utredarna ingenstans. Inga spår, inga ledtrådar, inga teorier, ingenting.
Man slår stampar. Det slutar komma in nya vittnesmål. Och så småningom i augusti och så vidare så slutar rapporteringen om det hela. En grupp fortsätter att jobba med ärendet och sakta men säkert så faller det totalt i glömska.
Ja, utredarna ger upp. Man går vidare med andra fall. Mordet på Jeanette blir olöst. Men historien tar inte slut där. Det tar sin tid, närmare bestämt 5 år innan nästa vändning kommer.
1974 så har en ny utredare kommit. Han hette Gösta Claesson, blev sedermera legendarisk kommissarie för den så kallade Huddingegruppen som var otroligt effektiv på att bekämpa narkotikahantering.
Ja, 1974 har alltså Gösta Claesson blivit kommissarie och därmed ansvarig även för den här utredningen, även om den de facto i princip är nedlagd. Men nu händer något.
Han får ett tips där en annan polis säger att det finns en småländsk kille som har gjort flera kvinnoöverfall, en serie på 3 kvinnoöverfall. Han finns i en småländsk stad och vid den här tiden när Jeanette försvinner så ska han ha befunnit sig i Södertälje.
Hur kommer det sig att det här tipset kommer först nu?
Det är väl förmodligen bara så att någon polis helt plötsligt inte har kunnat släppa det hela och börja fundera. Kan det vara den här killen? Han är ju gripen här nu för 3 stycken våldtäkter. Och det var väl kanske inte så att så mycket slogs upp som det här Jeanette-mordet så det klickar till. Och han säger, skulle det här kunna vara en kille som har med det här att göra? För han bodde i Södertälje just då. Och det här har man helt förbigått tidigare i utredningen.
Roffe har träffat och intervjuat Gösta Claesson för ganska många år sedan och då berättade Gösta om tipset och om att utredningen drog igång igen.
Det var så det började igen och han beslutade sig för att ja, det kan ju finnas substans i det här, det är ju intressant. Man har under det tidiga skedet spanat väldigt mycket efter en vit Volvo Amazon som har sett köra runt i Södertälje centrum som man aldrig har fått tag i. Och när Gösta slår på det här så ser man att den här killen äger en vit Volvo. Inte en Amazon utan av modell 164 som han hade i den tidpunkten. Så han åker ner och börjar intervjua den här killen. Han visar sig vara en notorisk lögnare. Han är i 30-årsåldern nu. Han var 26 när Jeanette försvann och mördades. Han ljuger och ljuger och ljuger och hittar på saker och ting. Men det finns uppenbarligen att han har någonting med det här att göra.
Det blir ett märkligt möte. Den misstänkte mannen ljuger, hittar på och svävar ut, nästan lite förvirrad. Men det är någonting som ändå väcker Gösta Claessons misstankar. Misstankar som stärks när han återvänder till Södertälje och kollar upp mannen närmare.
Det är nog hans bakgrund av att vara alltså extremt styrd av sex. En impulsstyrd person. Det finns i hans bakgrund att han har alltså till och med försökt våldta sin mamma, sin syster och sin mormor. Förutom de här 3 våldtäkterna som han då har blivit gripen och dömd för. Man kollar med den, han var inneboende i Södertälje. Så man kollar med värdinnan som hade lägenheten. Och hon har en berättelse som är häpnadsväckande. Kvällen då Jeanette är på studentskivan så delar hon och den här mannen på en flaska whisky, en halvflaska.
Så värdinnan och mannen?
Ja, precis. Han blir upphetsad och säger, som han då oftast brukar göra enligt Gösta Claesson, jag vill knulla. Hon blir förskräckt, låser in sig i badrummet. Han liksom står på sig, jag ska ha sex med dig. Hon lyckas fly ut, larma en granne som till slut avstyr det hela och den här mannen försvinner iväg. Hon går sen till polisen och polisanmäler det här våldtäktsförsöket. Och är så skärrad att hon faktiskt sover över på polisstationen i arresten mellan lördagen och söndagen. Och allt det här fanns i polisens register. Och att man inte har tittat på det är fullständigt obegripligt. Men på den här tiden så höll man ju på med radremsor. Det fanns inga datorer för liksom samkörning på det hela. Så det har helt fallit under stolarna.
Ja, allt mer pekar mot den misstänkta. Gösta Claesson förhör honom igen. Och då kommer det en ny historia. Ja, han är inblandad i Jeanettes död, medger den misstänkta.
Så Claesson åker ner på nytt, intervjuar honom. Och då kommer en berättelse om att ja, det var min morbror, som också faktiskt höll sig i Södertälje vid tiden, som råkade köra på henne. Jag hjälpte till att undanskaffa kroppen så det inte skulle bli problem för polisen. Men det fanns ju inga skador på henne som skulle verifiera det. Hon hade inga påkörningsskador.
Nej, den berättelsen håller inte. Inte ens när den misstänkta ändrar sig och säger att det faktiskt var han som körde bilen och som körde på Jeanette. Men det håller inte, så Gösta Claesson beslutar sig för att vänta lite och testa en annan strategi. Och då blir det fullträff.
Han vet att det han säger är rent, som Gösta säger, svammel. Så han låter det gå en 3 månader eller något sånt. Och så kommer han tillbaka och så säger han och förhör honom nere i Småland. Där han nu sitter nu intagen på ett mentalsjukhus, den här killen. Han tar med sig ett halvt kilo cigarrottor. För han frågar, är det något du vill ha? Är cigaretter och cigarrottor? Så han får ett halvt kilo cigarrottor. Och så säger Gösta, nu vill jag inte höra något mer skitsnack. Nu berättar du vad som hände den här kvällen. Och då kommer faktiskt ett erkännande.
Ja, där kommer den alltså. Historien, erkännandet, plötsligt berättade misstänkt en helt annan version om vad som hände.
Han har försökt våldta värdinnan. Han blir frustrerad av det här. Så lite halvfull och extremt sexuellt upphetsad och impulsstyrd sätter han sig i sin vita Volvo 164 och börjar köra runt i Södertälje för att hitta ett lämpligt offer. Och så småningom kommer han till Tvetavägen och där ser han Jeanette gå. Han stannar, öppnar dörren, frågar om hon vill ha lift. Och hon tackar ja. Och då ska man nog komma ihåg att 1969 så var nog liftande ganska vanligt. Alltså det var inte så att man var direkt förskräckt utav det. Han kör en liten bit, svänger in på en sidoväg. Försöker slänga sig på henne och säger jag vill knulla. Och hon blir livrädd. Hon skriker, hon gör motstånd. Och han vet inte vad han ska göra i bilen här. Han trycker ner henne, sätter händerna mot halsen och tar stryptag. Och hon blir medvetslös. Och så undrar han, vad ska jag göra nu? Så han kör iväg igen. Hon medvetslös i bilen. Så inser han att jag måste ta livet av henne. Så han kör in på en annan skogsväg, öppnar bagageluckan, tar fram en rörtång, säger han. Han jobbade till en sån lite rörmokare och så vidare. Han hade verktyg i bilen och drämmer i huvudet på henne.
Och den här detaljen, den med rörtången, den är oerhört viktig.
Och enligt Claesson så är huvudskadan som ett stämpelavtryck av en rörtång. Inget av det här har varit ute i pressen överhuvudtaget. Sen kör han lite planlöst och hittar en lada där han stannar till, bär in kroppen och gömmer den i ett hörn under lite hö och halm. Och sen så åker han därifrån.
Han säger alltså att han gömt kroppen i en lada, men efter en tid inser han att den måste gömmas någon annanstans.
Det går ett antal dagar. Skallgångskedjorna är igång, tidningarna är fulla, löpsedlarna står bara hela tiden. Var är Jeanette? Var är Jeanette? Vi går skallgång här, för här har hon sett senast. Och då inser han att de kommer hitta den här ladan. Så några dagar senare så återvänder han, stoppar in kroppen i bilen.
Och då har han redan spanat på skallgångskedjorna och vet vart de gått. Så nu säger han att han gräver ner kroppen på ett ställe som redan är genomsökt. Ett ställe han redan hade förberett.
Nåväl, han hittar ett ställe som är en liten försjunkning. Och där river han loss i förväg mossa, gräs och alltihopa. Och det är 50 meter från vägen, så det är, hon är väldigt liten och lätt. Hon väger väl 45-50 kilo. Så att under en natt så lyckas han släpa upp henne till graven. Täcker över med den här förpreparerade mossan och allting. Och så sätter han, som han säger, en liten gran eller tall ovanpå som ska se ut som den var planterad. Det visar sig att i verkligheten var det en enbuske. Men det här kan ju ingen annan än mördaren veta om. Det här är ju ingenting som har stått i pressen överhuvudtaget.
Där har alltså kommissarie Gösta Claesson en berättelse som håller ihop och som också innehåller två detaljer som bara mördaren kan känna till. Att Jeanette slagits ihjäl med en rörtång och att det fanns en liten buske på graven. Och när Gösta Claesson fortsätter utreda så stärks misstankarna ännu mer, för man hittar nämligen den misstänktas bil.
Man gör det. Bilen är såld. Men man hittar ju den igen, tar in den till undersökning, och i bilen så återfinner man två blonda hårstrån som skickas till SKL. Den utredaren där som tittar och undersöker hårstråna, och det här är ändå år 1969, säger att själv så kan jag gå ed på att det är Jeanettes hårstrån. Men för att det ska hålla som bevisning i en rättegång så måste jag ha 10 hårstrån. Jag har bara 2, så jag kan inte ge ett officiellt utlåtande om det. I bagageluckan så hittar man spår av blod. Och med dåtidens teknik så börjar man ju pröva, är det här människoblod? Svaret är ja. Men när man har gjort det testet, då har man förbrukat alla spåren som fanns. Så man kunde inte bestämma blodgrupp så att det skulle stämma, vilket skulle varit ett bevis.
Saken verkar klar. Man har en berättelse från den misstänkta. Det finns tekniska bevis som stöder berättelsen. Men det är här det blir komplicerat. För även om de tekniska spåren talar för att erkännandet stämmer, så håller de inte som bevis. För det går inte med säkerhet säga att det är Jeanettes blod, att det är hennes hårstrån som fanns i bilen. Och när utredarna och åklagaren ska låta den misstänkte visa var han mördade Jeanette och var han gömde kroppen, så blir det än mer förvirrat. De genomför en vallning i området.
Det har gått 5 år och det här området utanför Saltskog, Södertälje, på Tvetavägen, det har byggts om ganska ordentligt på de här 5 åren. Det är mitt i miljonprogrammen det här. Så man har dragit om vägar, man har byggt nya bostadshus, man har rivit saker och ting. Men han lyckas ändå lokalisera platsen där han säger att han har plockat upp henne. Det stämmer med då, ska vi säga, vittnesuppgifter på vad hon var synlig och inte synlig. Han kan peka ut platsen där han säger sig ha mördat henne. En liten avsticksväg. Och sen kommer då det sista. Ja, okej, men du har ju lagt kroppen i en lada först. Mm, stämmer. Och nu får du peka ut den. De åker runt med åklagare, poliser, utredare, alltihop. Man svänger hit, svänger dit. Hittar ingen lada.
Nej, ladan hittas inte. Inte där den skulle ha legat i alla fall. Men så åker de förbi en annan lada som ligger på en annan plats. Och då säger den misstänkt att här är den. Det här är ladan.
Till slut så hittar de en lada, eller han ser en. Där är ladan. Okej. Så de tar sig dit. Hur sa du att du gick in i ladan för att kunna bryta in? Ja, det var ett fönster som var öppet. Ja, men på den här ladan finns det ju inga fönster. Nej. Så hur tog du det in? Ja, men... jaha. Så allting faller. Det visar sig att den här ladan han menar, killen är ju lite otillräknelig. Den är riven. Den finns inte överhuvudtaget. Så Gösta frågar honom i efterhand, vad far och pekar ut den där ladan för? Stämmer inte. Ja, men du sa ju att du ville ha en lada utpekad. Jag trodde det var så viktigt, så jag såg den där ladan, så jag tog den.
Och här tar det slut. Det här med ladan blir för mycket för åklagaren. Inga avgörande tekniska bevis, en påhittad lada, en förvirrad misstänkt person, massa lögner och kanske lite sanning. Åklagaren ger upp. Det blir inget åtal.
Åklagaren inser att trots att det finns väldigt mycket bevisning, så är det också att han har ljugit i så många andra förhör. Så att han tycker att det här kommer inte hålla i en rättegång. Claesson var av en annan mening. Han tyckte det var fegt. Han tyckte att det skulle ha prövats. Men det slutar med att det här fallet preskriberas 14 juni 1994. Och då kan vi inte göra någonting mer åt det än att spekulera i vad som egentligen hände.
Nej, Jeanettes familj får aldrig något svar på vad som hänt. Aldrig någon upprättelse, aldrig någon rättvisa. Men en förändring leder det här fallet till. Nämligen hur pressen kommer att arbeta. Bevakningen av Jeanette-ärendet gick över alla gränser. Något som väckte reaktioner.
Det blev ett jävla liv, kan man säga. Så det gjordes många hearings, publicistiska möten, där man krävde att sånt här får bara inte ske. För det var så många som var kränkta. Jeanette kränktes genom spekulationer. Hennes klasskamrater pekades ut som tänkbara mördare eller lögnare. Läraren pekades ut som en tänkbar mördare. Det fanns mängder med flagranta övergrepp mot integriteten. Så tidningarna samlas i alla fall 1970 och säger att vi ska nog ha en ny, ska vi säga, pressetik när det gäller kriminaljournalistiken.
Nya pressetiska regler, det är den förändring som fallet Jeanette ändå åstadkom. Men en sak är tämligen säker. Hade det här inträffat idag, då hade det lösts. Då hade mördaren åkt fast.
Det tror jag. Jag tror att DNA-bevisningen på den här killen hade fällt avgörandet. Och hade det visat sig att det inte var han, då tror jag ändå att man hade haft bättre förmåga att, ska vi säga, systematisera tips som kom in.
Du har lyssnat på Fallen jag aldrig glömmer, sommarspecial Hasse och Roffe snackar gamla fall. Och vill du ta del av de böcker som Rolf Ragnert skrivit, så finns de på nätet.
Så de finns som ljudböcker, och där håller jag också nu på med en ny ljudbokserie som handlar om vetenskapen som förändrat polisarbetet. Och det är ingen som har skrivit om det här i Sverige förut, och det är alltså fingeravtryckets historia, ballistikens historia och så vidare. De första fallen där det helt blev ett avgörande bevis.
Tack så mycket.
Tack.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av